kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och det börjar närma sig slutet av detta. Och vi är på del 56. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och så kan du lyssna till det på Värnamo församlings hemsida. Du går in på svenskakyrkan.se/Värnamo och sen så klickar du vidare till närradion och sen kan du klicka vidare då till bibelförklaringar. Men nu då Håkan Sundliden och bibelförklaringar i Värnamo kyrka.
Välkomna till Andreas kapellet när vi nu går in på slutet här utav Romarbrevet. Det är alltid en glädje att komma tillsammans och läsa Guds ord. Vi har kommit till 15 kapitlet, vers 30. Vi hann inte riktigt färdigt där i 29 versen, men vi tror vi börjar på vers 30. För det som är kvar nu på 15 kapitlet, verserna 30-33, där vädjar då Paulus om förböner. Och en del har då betraktat det här som en avslutning på brevet. Att det 16 kapitlet skulle vara någon sorts tillägg, men så är det knappast. Men det återkommer vi till. Nu tar vi och läser de där tre verserna. Jag uppmanar er bröder och systrar, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror, och att hjälpen som jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Då ska jag med glädje komma till er om Gud vill och vila ut tillsammans med er. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Så det här är den sista uppmaningen eller förmaningen. Det har ju varit många sådana i kapitel 12, 13, 14 och fram till nu 15. Nu kommer den sista. Och då uppmanar han oss. Det står bröder här, men adelfoi på grekiska är ju både bröder och systrar, har vi talat om tidigare. Det kunde gott stå i översättningen om jag ska vara ärlig. Jag begriper inte när det ser ut som det ser ut i vår tid. Att man inte översätter det med bröder och systrar. Det finns någon udda översättning som jag har läst. Ja, udda. Den är en god översättning, men där man konsekvent översätter bröder och systrar. Det hade ju passat i vår tid. Och inte, både har varit riktigare och hade passat väl. Nåja, hur som helst. Så ber han då om förböner, och här är flera stycken önskningar, flera förböner som han ber om. Och det kanske man kan förstå, han är alltså på väg nu att lämna Korint, och han får göra det i all hast eftersom judarna har planerat ett attentat emot honom, så kan han inte ta den vägen som det var tänkt från början, utan han får fly undan norrut till Filippi. Där firar han påsk år 57, och sedan efter osyrade brödets högtid så åker han över till mindre Asien, till Troas, alltså längst västerut i nuvarande Turkiet. Och det är där som han undervisar ända till midnatt. Ni kommer ihåg när han Eutychus satt i fönstret och ramlade ner och var död, och Paulus uppväckte honom. Så han får ta den vägen tillbaka till Jerusalem, och han har med sig den här insamlingen, men han känner på sig att det kan bli hans sista resa. Han är ju hotad till livet i princip hela tiden. Och hur det ska gå när han kommer till Jerusalem, det vet han inte. Det kan han bara ana. Jag kan se här ett både och. Va? För att å ena sidan så ber han om förböner, att det ska gå bra. Att han ska bli räddad, som det står i vers 31. Och sen å andra sidan så säger han också att han med glädje ska komma till Rom. Och så, ja, det gjorde han kanske även om han kom dit som en transporterades dit som fånge, så kanske det var med glädje i alla fall. Hur som helst så ber han här då om deras förböner, Och så står det: för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden ger. Och det här är ju ytterligare ett exempel på att Paulus tänker på Gud så som treenig. Alltså man ber till Gud Fadern. Man gör det genom Jesus Kristus. Man gör det i den helige ande. Och det urgamla gloriat som vi använder ofta i kyrkan. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande. Det betyder ju egentligen från början: ära vare Fadern genom Sonen i den helige ande. Det var liksom den ursprungliga formen. Så där fick vi lära oss någonting om bönen också. Och han säger här då att de ska be med den kärlek som anden ger. Alltså att anden förmedlar kärlek, förmedlar inspiration. Och osökt så kan vi tänka på vad han skrev i 8 kapitlet, vers 26. Där skriver han: anden manar gott för oss med outsägliga suckar. Så att det är den heliga ande som är själva källan, ursprunget för våra böner. För att våra böner ska vara så att säga riktiga böner eller fullkomliga böner. Vi ber ju i Jesu namn. Vi ber inte egoistiskt. Utan vi har lärt oss att vi är förenade med Kristus. Och att vi ber: ske din vilja på jorden så som i himlen. Så även om det här med treenigheten som doktrin, som lärosats, formuleras senare, kanske egentligen först på 200-300-talet, så finns det ju i skriften. Och det är viktigt att vi ser det, så att vi har en riktig bild av Gud då. Anden manar gott för oss. Jag har skrivit upp också i Efesierbrevet. Där skriver Paulus i avslutningen på Efesierbrevet, när han har haft det här med vapenrustningen, så skriver han i 6 kapitlet, vers 18: gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Han säger på samma sätt i Kolosserbrevet 1:8. Och kanske låter som en självklarhet, men det ska nog sägas i alla fall. Nämligen det att det verkar som att Paulus tror på förböner. Jag vet att det låter som en självklarhet, men ändå. Det verkar ju utav de här ställena, det var ju 3 bibelställen här nu ska få några till, som att Paulus tänker sig att han kan påverka hur gåvan ska tas emot när han kommer till Jerusalem. Och hans egen livssituation kan påverkas, kanske inte på så sätt att han inte skulle bli arresterad, men på så sätt att Guds vilja ska ske. Och det är ju det som han är så mån om i sina böner, så vi ska vara måna om också i våra böner, att Guds vilja ska ske. Han ber alltså inte, be att jag ska slippa bli arresterad. Så säger han inte. Utan han ber om att Guds vilja ska ske. Och så får han finna sig i livets olika medgångar och motgångar. De där andra bibelställena som jag har skrivit upp, jag läser dem bara då, nämner dem. 1 Thessalonikerbrevet 5:25. 2 Korintierbrevet 1:11. Kolosserbrevet 4:3. 2 Thessalonikerbrevet 3:1 och följande. Och Hebreerbrevet 13:18. På alla de där bibelställena så uttrycker Paulus sin önskan om att få förbön, i den tron att det skulle kunna påverka utvecklingen utav framtiden. Och här då tillbaka till vår text så har han alltså fyra önskningar. Det första önskningen: be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Och här har jag skrivit upp bara som ett exempel i Apostlagärningarna 14, så kan vi ju se hur de i Judén som inte tror behandlade honom. I Apostlagärningarna 14 så står det, då är ni i Iconium, vers 2. Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Och så vidare. Och det här går ju så långt så att de riskerade att bli både misshandlade och stenade. Och de fick fly ifrån Iconium. Man kommer till 19 kapitlet. Så är de i Efesos. Och där står det, det här upploppet i Efesos. Ni vet, stor är Efesiernas Diana. Men de här silversmyckorna som gjordes där och som var mycket ekonomi i. Där blev det ett upplopp. Och så står det, efter att Paulus har predikat. Under 3 månader predikar han frimodigt i vers 8. Och så kommer det i vers 9. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig. Och så vidare. Så att var han än kom så alltså, mötte han det här. Inte bara att det var framgångsrikt och att människor tog emot budskapet, utan kanske än fler människor stod emot. Och budskapet retade upp dem så att man gick till motangrepp också rent fysiskt. Så Paulus visste vad som väntade honom när han skulle till Jerusalem. Och han ber alltså om att han ska bli räddad från dem i Judén som inte tror. Det är hans första önskan. Nu hade Judén vid den här tiden, år 57 efter Kristus, blivit en egen romersk provins. Det hade ju hört till Syrien tidigare. Men nu hade det blivit en egen, ganska liten romersk provins. Och den där leddes av en prokonsul som hette Antonius Felix. Och Felix känner vi igen ifrån Apostlagärningarna 23. För där berättas om hur Paulus håller tal inför Felix. Men det ska vi inte uppehålla oss vid nu, men jag bara nämner det. Sen har han en bön till. Och det är att hjälpen blir väl mottagen av de heliga. När man kommer till Apostlagärningarna 24:17 så kan man se hur gåvan överlämnas och hur de tar emot gåvan. Men det finns inga kommentarer om att den blev väl mottagen, men inte heller att den blev illa mottagen. Det står bara att den överlämnades. Och så det tredje som han ber om i vers 32, det är att han ska kunna komma till dem med glädje. Och där har vi ett förtydligande i den där önskan. Han säger nämligen om det är Guds vilja. Han var alltså inte alldeles övertygad om att det var Guds vilja att han skulle klara sig genom processen i Jerusalem. Och det fjärde som han har också i vers 32, det är fjärde önskan att han ska få vila ut tillsammans med er. Och då blir ju hela det västromerska riket som han nu har missionerat sig igenom avslutat, och så ska han då slå sig ner i Rom och där ska han få vila ut tillsammans med dem. Och som det stod redan i första kapitlet så hoppas att han skulle kunna få dela någon andlig nådegåva med dem. Och där skulle de ha det gott och där skulle det bli en ny bas för mission i den västliga delen av romarriket. Om det blev så eller inte, det vet vi inte riktigt. Det finns en del som talar för det, att han kom med missionen till Spanien och några områden där och kom tillbaka sedan också till Rom och led martyrdöden några år senare än vad som framgår här i Apostlagärningarna. Men det ligger också lite utanför det vi håller på med. Fridens Gud vare med er alla. Och då finns det de som menar att det där skulle ha varit avslutningen på hela Romarbrevet. Men Det är inte riktigt så kortfattat som Paulus brukar avsluta sina brev. Det ser man om man läser sista versen i första Korintierbrevet, andra Korintierbrevet, första Thessalonikerbrevet. Det brukar ofta vara en liten längre. Hela treenigheten eller någon typ av lovprisning brukar vara med. Sen är det också som så att i det 16:e kapitlet som vi ska gå över till, så är det så att det första ordet i den grekiska texten är det lilla ordet de, som antyder att det är en fortsättning från det föregående. Så det skulle då vara ett litet ord, men ändå på ett ganska tydligt sätt visa att det inte är slut med kapitel 15, utan att det finns en fortsättning här. Och den fortsättningen då, sista kapitlet, 16:e kapitlet, det har Fitzmaier delat in i fem stycken rätt så naturliga avsnitt. Och då är det först vers 1 och 2 som är ett rekommendationsbrev för en kvinna som heter Febe. Och sedan ifrån vers 3 till och med 16 så har han då hälsningar till personer i församlingen i Rom. Eller församlingarna i Rom kanske man ska säga, husförsamlingarna i Rom. Vers 17 till 20 så varnar han för dem som skapar splittring. Vers 21 till 23 så är det hälsningar ifrån Paulus personligen och hans medarbetare. Det räknas upp 8 medarbetare där. Och så slutar det då mera på ett riktigt sätt, om man säger så, med en doxologi eller en lovprisning. Vers 25 till och med 27. Så det ska vi ha med också, eller hinna gå igenom. Kanske inte alltid just idag, men idag och nästa gång. Först då vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. När han säger vår syster Febe, så talar han ju för hela församlingen där i Korint. Den här Febe som vi brukar tänka på som en diakonissa. Det står ju nämligen det ordet diakonein i vers 2. Det står att hon har gett den hjälp som man behövde. Det är ordet diakoni alltså. Nu är det nog att ta det lite för långt. Eller med ganska stor säkerhet att ta det för långt om man säger att hon skulle varit avskild som diakon eller som diakonissa. För så långt hade inte utvecklingen gått ännu. Man brukar säga det att även i apostlärningarna 6 så avskildes, det var första gången man ser ett formellt ledarskap. I apostlärningarna 6 så avskildes 7 stycken män fulla av helig ande och vishet. För de skulle ju tjäna vid borden. Och då används det här ordet diakonein. För diakonein är ett allmänt ord som betyder i grund att man tjänar vid borden. Och jag tänker mig faktiskt, även om det kan låta vanvördigt, så handlar det om det. Jag är någon sorts servitriser helt enkelt som tjänade vid borden. Och sen har det ordet då följt med och utvecklats, men det är egentligen först på 60-talet, alltså när vi kommer till Timoteusbreven, där man kan se att det är mer ett formellt diakonalt ledarskap. Men riktigt så långt har det inte kommit här ännu. Och därför ska man nog inte tänka på syster Febe som en diakonissa. Men uppenbart är ändå att hon tjänar i församlingen. Det är där förresten, tjänar i församlingen, det där ordet diakonin förekommer. Annars så är hon relativt okänd för oss. Vi läser inte om henne någon annanstans. Däremot så förstår man utav den här versen 2. Ta emot henne i Herren. Att det var hon som förde med sig romabrevet från Paulus i Korint till Rom. Så hon fick brevet. Och i sitt resesällskap till Rom hade hon med sig romabrevet. Och han lägger ett gott ord för henne. att de ska ta emot henne vänligt och att de ska förse henne med allt det som hon behöver. Jag sa att ordet diakon eller diakonein används i mer allmän mening. Det kan man också se i andra Korintherbrevet. Vi kan titta på det också. Där står i andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 6. Att Kristus har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Det är ju allmänt. Att vara tjänare åt ett nytt, det används ordet diakon. Men det syftar inte på någon särskild avskild diakon här. Och likaså i 11 kapitlet, fortfarande andra Korintherbrevet, 11 kapitlet, vers 23. Där står, är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer och så vidare. Det handlar ju inte heller om att de skulle vara formellt avskilda som i ett diakonämbete, utan mera på ett allmänt sätt tjänare i församlingen. Men som jag sa lite senare, ja, kanske inte mer än 5-6 år senare, så kan man se att det har formaliserats den här typen av tjänst i församlingen. När vi ändå är på det där med tjänster i församlingen, då är det alltså så, jag säger det här kortfattat, att när man läser om de första kristna så finns det inte något formellt ledarskap förutom det självklara apostlarna. Det är apostlarna som är allt i allo till en början, och de är ju de suveräna ledarskapet hela vägen. Och det är genom apostlarnas undervisning som de olika församlingarna hålls ihop. Men sen så läser man i Apostlagärningarna 6, som jag sa, att det blev för mycket här med det praktiska. Så de utser 7 stycken män som då har en diakonal uppgift, kan vi säga. Och det där ordet diakonos, eller att de hjälper till med det praktiska, det följer sedan med i Apostlagärningarna. Nästa gång man ser ett formellt ledarskap, det är i 11 kapitlet, vers 30 vill jag minnas. Apostlagärningarna 11:30. Jag ska se här så jag inte lurar. 11. Då talas det nämligen om detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Så de äldste, vet du, det var ju inte något som hade med kyrkan att göra i första hand, utan de äldste var de som skötte verksamheten i synagogan. Det är ju en judisk ledarskap. Och de skötte inte bara verksamheten i synagogan, utan i hela byn. Så att därifrån tog man äldste. Och tydligen så gjorde de första kristna så att de såg nya gemenskaper växa upp, som kallas för ekklesia, det som vi översätter med församling. Och i dessa nya gemenskaper avskiljer man äldste. Och äldste heter på grekiska presbyteros. Och det är därifrån vi har hämtat ordet präst. Men präst i vår nutida mening var de ju inte, utan de var ju snarare då äldste, alltså de var ju snarare lekmannaledare för den kristna gemenskapen till en början. Men visst, de var ju avskilda. Det är uppenbart. Paulus avskilde sådana och satte dit dem. Sen så står det också lite längre ner i apostlärningarna. Nu kommer jag inte ihåg. Jo, vänta nu. Det är apostlärningarna 19. För det är väl där han håller sitt tal till. När han håller sitt tal, avskedstal till församlingen i Efesos. Nu ska vi se här om jag kan hitta det i hastigheten. Håller han inte det? Nej, det är inte 19 kapitlet. Det är ju i 20 kapitlet. Och så kommer vi till vers 20. Kan någon hjälpa mig? Jo, det är 28. Vers 28, där säger han till dem, ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling. Där används ordet episkopos, det som är översatt här med ledare. Episkopos är alltså biskop. Så då har vi ju nu då diakoner, äldste eller präster och så biskop. Så de orden finns ganska tidigt, men det tar sedan 10-15 år innan de blir mera formaliserade och där man utväljer mera, ja, just det, formellt. Så till en början fanns inte det, men det utvecklades. När man läser kyrkofäderna eller de apostoliska fäderna, till exempel Ignatius av Antiochia, så skriver han på två ställen om de här mera formaliserade ämbetena. Och det här är då skrivet år ungefär 100 efter Kristus. Så det är senare, men inte väldigt sent. Där skriver han i Ignatius av Antiochia brevet till Magnesierna, kapitel 6, vers 1. Jag citerar: "Så förmanar jag er att vara ivriga att utföra allt i gudomlig endräkt med biskopen som ledare i Guds ställe och presbyterna i apostlarådets ställe jämte diakonerna som är mig särskilt ljuva, betrodda med Kristi tjänst." Men där har vi alltså gått händelserna lite för långt i förväg. Men jag vill ändå ha med det där eftersom vi nu läser om vår syster Febe som har början på en sån där tjänst i alla fall. Förmodligen var det så att den här systern Febe tjänade församlingen i Kenkrea. Kenkrea ligger några kilometer, en mil öster om, tror jag det är, Korint. Och är alltså hamnstaden till Korint. Så där tjänade hon. Det här är förresten första gången i hela Romarbrevet som vi stöter på ordet församlingen. Ekklesia. Ekklesia, församlingen, finns här på fem ställen i 16 kapitlet. Och det är de enda gångerna. Vi kan se dem i fjärde versen. Där står det att han hälsar alla hedna, inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Och i femte versen hälsar också församlingen som kommer samman i deras hus. Sen får man gå ner till 16 versen. Sluta med orden: alla kristi församlingar hälsar er. Och så kommer det i 23 versen: Gaius som är min och hela församlingens värld. Så här kommer det ordet. Paulus har alltså lagt ett gott ord nu för Febe. Hon ska ha med sig brevet till Rom. Och han ber att de ska ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Och grundtanken där bakom är ju självklar. Det är inte vanlig, så att säga, världsligt hyfs det talar om. Utan det här är ju en syster i samma kyrka. Det finns ju bara en kyrka. Så hon ska ta sig emot som en syster i ordets rätta mening. Bröder och systrar i samma kyrka älskar varandra. Oavsett var de kommer ifrån eller vad de har för sorts status i samhället eller vad nu, ras eller kön och så vidare, har ingen betydelse i Kristus. Det anstår de heliga att ta emot henne. Hon har ju varit en hjälp för många. Och här visar det grekiska ordet, varit en hjälp för många. Jag sa att det var diakonein, men det var ju i vers 1, så tjäna, det var där var diakonein. Här, vara till hjälp, så är det ett annat grekiskt ord. Och på latin heter det patrona. Säger man inte så på svenska också? Vi talar om en patrona. Så det var en ganska prominent person. En viktig person i samhället. Och så beskrivs Febe. Och i kommentarerna så står det att Febe kan mycket väl ha ägt ett större hus. Där församlingen helt enkelt samlades. Hon kan ha varit mycket väl ha varit stad vid kassa. Och varit en av understödjarna till hela församlingsarbetet. Det är vad som ligger i det här grekiska, det här latinska ordet. Och kanske till och med personlig understödjare till Paulus. För det står ju så i slutet på vers 2. Även för mig. Så det var inte, även om man är i stort sett okänd, så var det inte vem som helst. Sen kommer vi då till verserna 3 till och med 16. Och då nämner Paulus här 24 olika personer. 24 olika personer. Och det är alla personer som han har arbetat tillsammans med. Eller som på något sätt har stått honom nära i alla fall. 12 av de där 24 är alldeles uppenbart personliga vänner till honom. Och de flesta beskrivs som medarbetare i med evangeliet. 12 stycken beskrivs som medarbetare i evangeliet. Och håll i er nu, för utav de där 12 så är 7 stycken kvinnor och 5 män. Så där har ni könsfördelningen i Paulus arbetslag. Kan vara bra att ha med sig också. Några av dem har grekiska namn, några har latinska namn, några har judiska namn, några har slavnamn, några har namn som antyder att de är friköpta slavar. Så det var ganska stor spridning, eller mycket stor spridning, på de här 24 personerna. Vi läser vers 3 till och med 5. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Priska och Aquila hade ju, eller var ju ledare för en husförsamling i Rom. Ända fram till år 49. Därför år 49 så visade kejsar Claudius ut alla judar ifrån Rom. Och Priska och Aquila kom då till Korint. Och eftersom de var tältmakare så jobbade de med det. Men de hade också en husförsamling där. Och en dag så kommer Paulus på sin andra missionsresa till Korint. Och då träffar han Priska och Aquila. Lär känna dem, arbetar tillsammans med dem, bor förmodligen tillsammans med dem. Fira gudstjänst i deras hus. Nu är Paulus i Korint åtminstone 18 månader, förmodligen lite längre. Och sedan så fortsätter han därifrån till Efesos. Och då tar han med sig Priska och Aquila. Så Priska och Aquila är med till Efesos och där har de också en husförsamling. När jag säger husförsamling så är det helt enkelt så att de kunde inte vara mer än kanske 40-50 stycken som samlades i ett hus. Det var det sättet man samlades på. Och de var ledare då för den här gemenskapen. Och det var de som tog emot Apollos som kom dit och undervisade. Som vi läser om i Apostlärningarna 19. Det var han som inte riktigt hade kläm på dopet i den heliga ande. Han hade bara hört att man skulle döpa i Jesu namn. Men Priska och Aquila undervisade Apollos och fick ordning på honom förmodligen. Och sen år 54 efter Kristus, alltså 3 år innan Romarbrevet skrivs. 54 efter Kristus, då dör kejsar Claudius. Och därmed så blir det fritt fram för judarna att återvända till Rom. Kejsar Claudius efterträds av Nero. Om vi har hört talas om skräckfigur. Men han tillträdde 54 och då kunde judarna återvända. Och Priska och Aquila återvände ju. Hur kan vi veta det? Jo, men det står ju här att han hälsar till dem. När han skickar brevet till Rom. Då är de ju i Rom då. Så de har alltså återvänt till Rom och fortsätter att tjäna där. De är alltså nära medarbetare till honom. Och här står också att de har riskerat sina liv för honom. Och då läser jag i andra Korintsebrevet. Andra Korintsebrevet kapitel 1. Om ni minns det här, det borde ni göra för vi har gått igenom noggrant, många timmar. Andra Korintierbrevet är ju skrivet ifrån Efesos, där Paulus var i några år tillsammans med Priska och Aquila. Och i Efesos hade vi ju det här stora upploppet med stora Efesiernas Diana. Och i Efesos, där alltså Priska och Aquila är med, där läser vi i vers 8. Andra Korintierbrevet kapitel 1, vers 8. Bröder och systrar, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss, och så vidare. Där är förmodligen Priska och Aquila involverade. Så vi förstår hur de har delat både liv och död med varandra, de här kära vännerna. De har säkert suttit i fängelse tillsammans också. Det står ju här i den tredje versen, eller fjärde versen, de har vågat sina liv för mig. Jag tackar dem, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem för deras trofasthet och deras tjänst. Det var ju så här också, när vi går tillbaka till de allra första kristna i Jerusalem. Att de första kristna i Jerusalem, de var ju till 100% judar. Och det ska man komma ihåg, tycker jag. När det står där att 3000 kom till tro på en enda dag, så var ju de judar allihopa. Så den första församlingen i Jerusalem var judekristen församling. Och det betydde också att de bröt inte med den judiska tron, utan de tog ju tvärtom med sig sitt judiska arv. Men när man läser om pingstdagen där i andra kapitlet, eller vad som hände efter pingstdagen, så ser man inte bara att de håller fast vid den judiska tron, de är så att säga en ekklesia, en kvarleva, för att tala med Romarbrevet 11. De är en kvarleva, en rest, helig rest inom judendomen, till vilken också hedningar bjuds in. Så den här kvarlevan, den växer, och den ska växa till sist ska hela Israel bli frälst. Men när man läser där efter pingstdagen, så ser man att det var tre saker som de första kristna, de allra första kristna, la till, gjorde utöver den judiska tron, som inte så att säga fanns i den judiska traditionen. Och vilka tre saker var det då? För det första, de höll fast vid apostlarnas undervisning. Så de var inte lärjungar längre helt och hållet, eller enbart till de skriftlärda och fariseerna, utan de hade kommit till tro genom apostlarnas ord. Och nu håller de fast vid apostlarnas undervisning, alltså den som handlar om Jesu död och uppståndelse och om andens utgjutande. Det här gjorde att det blev ju en spänning naturligtvis emot det judiska. Men betraktade tills vidare som en utvidgning eller ett fullbordande av den judiska tron. Men det kom sedan också att knoppas av ifrån den judiska tron. Det andra, det var, och det som egentligen gav upphovet till att jag tar det här nu, eftersom det står här i vers 4 och 5. Det andra var nämligen att de började fira gudstjänst i hemmen. Tidigare så firade man ju i synagogan förstås och i templet, inte i hemmen. Men nu började man fira gudstjänst regelbundet i hemmen. Naturligtvis av det enkla skälet att då kunde man fira en kristen gudstjänst utifrån sina egna premisser. De fick själva bestämma på vilket sätt de skulle tillbe Gud. Och jag tror till och med att man ska kunna ta det så långt så att man kan säga att det här är en del av hemligheten till att den kristna tron spred sig som den gjorde i Romarriket. Det gick från hem till hem, från hushåll till hushåll. Och det var ju, utan att man kanske hade planerat det var ju den perfekta strukturen för kyrkan. Att samla folk till en lokal, ja, det kanske hade gått, kanske hade varit bra, men det gör man ju, det blir ju helt andra premisser som gäller då. Men att träffas spontant i vardagen och i hemmen, det är en stor del av hemligheten till den kraft som ligger bakom den här väckelsen som gick över hela romarriket. Och det tredje som skilde dem från den judiska tron, det var att de firade nattvarden i hemmen. Eller de firade nattvarden, det är där jag lägger betoningen nu. För nattvarden var ju Kristus själv närvarande i brödet och vinet. Och egentligen så kan man inte tänka sig en kristen församling med mindre än att nattvarden firas. Att Kristus är i centrum på det påtagliga sättet. I början där i apostlagärningarna så står det bara att de bröt brödet i hemmen. Och där ser man ju att det kanske är, eller där förstår man att det här sakramentala, den här heliga som Jesus instiftade, var snarast ett del i den vanliga måltiden. Det där ändrades ju sedan ganska så snart. Så när vi läser första Korintierbrevet så ser vi att det har ändrat sig. Då samlas man ju från de olika hemmen och så firar man, bryter man brödet när man kommer tillsammans. Det där läste vi om i första Korintierbrevet. Men de tre punkterna, de tre nyheterna, tycker jag att man ska lägga märke till och att man ska ha med sig. Därför att det kan mycket väl vara så att det kan vara någonting som är väsentligt också för vår tid. Sen när man läser då de här personerna här, nu läste vi i vers 5 att de är en församling som kommer samman i deras hus. Men det kan man läsa om också på fler ställen i den här uppräkningen. De kom tillsammans alltså hemma hos Priska och Aquila. Och de övriga, det finns fyra husförsamlingar till här som är nämnda. Jag tar dem och så kommer vi dit lite senare. Men i vers 10 så står det: hälsa de som hör till Aristopolos familj eller oikos, hem, hus. Där tror man att de som hör dit utgjorde en gemenskap, en församling, en husförsamling. Likaså i vers 11 står det på samma sätt: hälsa de i Narcissus familj som tillhör Herren. Eller i Narcissus hus som tillhör Herren. De som samlas hemma hos Narcissus. Och likaså i vers 14. Där står det uttryckt på ett annat sätt. Det står: hälsa Asynkritus. Och Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem. Alltså där ser ni, de hänger ihop i en gemenskap. Och de firade säkert gudstjänst tillsammans också. Och så kommer vi till vers 15, där det är uppställt på samma sätt. Hälsa Philologus och Julia, Nerevs och hans syster, Olympas och alla heliga hos dem. Så det skulle också tala för en husförsamling. Och vi tror oss veta att det fanns åtminstone 10, förmodligen 15 husförsamlingar i Rom vid den här tiden. Och här nämns då 5 stycken olika husförsamlingar. Paulus talar aldrig, när han använder ordet ekklesia i Romarbrevet, så syftar det aldrig på den lokala församlingen, alltså på alla de kristna i Rom. Utan det syftar alltid på den här husförsamlingen. Och även om det är flera husförsamlingar så är det ändå bara en församling. För det är ju samma församling alltihop. Och det är också ett viktigt perspektiv som vi behöver ha med oss. För vi tänker ju att missionsförsamlingen är en församling och pingstförsamlingen en annan församling. Och Svenska kyrkan är en tredje församling. Men det är ju samma församling ur ett bibliskt perspektiv. Sen att man inte kommer överens, det är ju bara att beklaga. Det är en annan historia. Men det kanske vi kommer den dagen också. När vi upptäcker vilka vi är i Kristus. Jag sa det att gå tillbaka här till de första kristna i apostlagärningarna, då sa jag att det blev tre stycken tillägg här. De höll fast vid apostlarnas undervisning och samlades i hemmen. De firade nattvarden i hemmen. Och där blev ju då som en spänning naturligtvis. De skilde sig på de tre punkterna ifrån det judiska. Och man kan se när man läser apostlagärningarna, så kan man se att det här då som vi kallar för ekklesian, att den frigör sig ifrån det judiska. Den knoppas av bit för bit. Man kan se det i fyra steg. Och jag vill bara visa på de fyra stegen. Och det som är viktigt när jag gör det nu, det är att även om det knoppas av och kyrkan blir så att säga en kristen kyrka, så betyder det inte att Israel upphör att vara Guds folk. Det är inte en ersättningsteologi vi talar om. Utan Israel är fortfarande Guds utkorade folk och kommer alltid att vara det. Och de kommer att bli frälsta allihopa en dag. Så missförstå mig inte. Men man kan se de här fyra stegen när det glider isär så att säga. Och det första steget, det är egentligen i apostlärningarnas sjätte kapitel. Nämligen då när de utser de här sju diakonerna. Vi kallar dem diakoner även om det inte var det. Ja, hur kan man se det då? Jo, saken var ju den att det de var oeniga om, det var ju att de grekisktalande judarna, alltså inte de judejudarna som hörde hemma i Jerusalem, utan de inflyttade diasporajudarna, de som inte var så fast bundna vid traditionen, vid templet och vid lagen, utan de här judekristna som hade kommit till tro, deras änkor kände sig orättfärdigt behandlade. Det fanns alltså en spänning mellan judarna i Jerusalem och de här inflyttade. Det var ju därför som man utsåg sju stycken, och de var väl diasporajudar alla sju, vill jag minnas. Men här ser man alltså en liten spänning. De var alltså osams, och därför så hade de fått göra den här lösningen. Det andra gången, det är, och det måste nästan slå upp i apostlärningar 10 och 11. Det är lite märkligt, men i apostlärningarna 10 så läser vi om hur Simon Petrus kommer till Cornelius hus. Han är alltså hedning, och Simon Petrus överraskar med att komma då till den här hedningen, för han har ju blivit kallad dit och de ska berätta om evangeliet, om Jesus Kristus. Och det kan Simon Petrus inte låta bli att göra, utan han är där och han förkunnar, och när han berättar om Jesus och han kommer till den där punkten där det handlar om omvändelsen, då står det att då faller den heliga ande över hedningarna. Att den heliga ande hade fallit över judarna var ju en uppfyllelse av ett löfte. Men att den heliga ande skulle falla över hedningarna, det övergick allt förstånd. Det var liksom nåd utöver nåd. Men det är ju vad som händer. Och de blir fyllda med heliga ande, de talar i tungor och profeterar. Och det är riktigt, riktigt väckelsemöte där hemma hos Cornelius. Sen kommer Simon Petrus tillbaka till Jerusalem. Och då berättar han vad som har hänt. Och då står det i 11 kapitlet, vers 1. Apostlarna och bröderna i hela Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna, alltså judarna, att angripa honom. De sa, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem, och så vidare. Här ser du spänningen igen, och lägg märke till att de här judarna som nu attackerar Simon Petrus, de attackerar honom inte därför att den heliga ande har fallit och för att de har blivit frälsta, utan därför att han har ätit tillsammans med dem. Lagen, alltså legalismen, lagiskheten. Att de hade blivit fyllda med heliga ande, det var väl bra kanske, men man får inte äta med dem, där går ju gränsen. Så här är det tydligt att det glider isär ytterligare ett steg. Den tredje gången, som då tar jag lite mer generellt. Den tredje gången är ju när efter apostlamötet i Jerusalem. Jag ska kolla på klockan bara. Det är ju, då har ju det blivit klart att Paulus kan grunda församlingar som står egentligen i grund helt fria ifrån den judiska lagen. Här är ju hedningar en mass som kommer till tro. Och här är inte tal om vare sig någon omskärelse eller sabbatsbud eller någonting. Utan här uppstår då ekklesior, hedniska församlingar, kristna församlingar. Och det här är ju ett tredje steg, att man har egentligen kommit ganska långt ifrån den judiska traditionen med gudstjänsterna i synagogen och allt detta. Det fjärde steget i det här brottet med den judiska tron, det kan man läsa om i slutet på apostlagärningarna. Det är nämligen så att Lukas, som har skrivit apostlagärningarna, han ägnar, hör och häpna, 5,5 kapitel åt att beskriva Paulus vistelse i Jerusalem. Alltså där Paulus blir fängslad. 5,5 kapitel ägnar han åt det här som man kan betrakta som det slutliga brottet. För sen går det olika vägar. Och då är vi framme vid år 60 ungefär. 5,5 kapitel. Det är förmodligen så att Lukas förstod det här och han måste ta de här kapitlen till att beskriva vad som faktiskt hände. Nu måste vi gå vidare. Och då är vi på 5:e versen. Romarbrevet 16, vers 5. Eller andra halvan där. På 5:e versen, 5b. Jag tror vi läser till och med vers 11. Hälsa min älskade Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Hälsa min älskade Ampliatus i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stachys. Hälsa Apelles, prövad i Kristus. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Hälsa min landsman Herodion. Hälsa dem i Narcissus familj som tillhör Herren. Det var många namn och vi känner inte till alla de här, men en del är faktiskt värda att kommentera. Epenetus, som nämns först där, det är ett hedniskt namn, okänt för oss. Men Paulus betraktar honom tydligen som Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Det var alltså en viktig person, för han hade ju öppnat dörren för evangeliet, visat vägen, kan man säga, för hela Asiens befolkning. En legend säger att Epenetus sedan blev biskop i Kartago, alltså i norra Afrika. Sen hälsar han till Maria, som har arbetat mycket för er, också okänd för oss, ett judiskt namn. Vidare ska de hälsa till Andronikus och Junia. Och det här Junia måste vi kommentera, därför att Paulus skriver Junian. Och Junian på grekiska är osäkert om det är en kvinna eller en man. Det skulle kunna vara både och. Den vanligaste uppfattningen är ändå att det skulle vara Andronikus hustru Junia. De har också varit hans landsmän och hans medfångar. Han kan ju ha suttit i fängelse med dem i Efesus, som vi läste om, eller i Filippi för all del, eller någon annanstans. Den här Klemens som jag nämnde om tidigare, första Klemensbrevet, vet att berätta att Paulus satt fängslad 7 gånger, 7 olika tillfällen. Så han förstod väl att rätt vad det var så skulle det kanske vara den sista gången. Det finns gränser. Det har väckts frågor om den här juni av ett annat skäl också. Det står ju nämligen att Paulus beskriver de här två som högt ansedda bland apostlarna. Och Fitzmaier då, den har ju skrivit på engelska, han skriver på engelska: "They are outstanding among the apostles." Så det verkar som att de hade apostolisk funktion, de där två. Och då är det frågan om Junia, som är kvinna, om hon räknades som en kvinnlig apostel. Därom det lärde stridar. Jag tror man ska komma ihåg då, förutom då det här med namnet, så tror jag man ska komma ihåg att när vi säger apostel, då tänker vi i första hand på de 12 apostlarna. Det är de 12 apostlarna, och att hålla fast vid de 12 apostlarnas undervisning. Det är de som är, så att säga, urapostlarna. De ingår i kyrkans grundval tillsammans med profeterna, där Kristus själv är hörnstenen. Men sen när man läser Nya testamentet så finns det åtminstone 4 ytterligare personer som faktiskt kallas för apostlar. Men då i en mer utvidgad betydelse. För de är ju inte jämställda med de här 12. En apostel är ju en utsänd. Alltså vi skulle förmodligen kalla det för missionär. Man kanske skulle beskriva de här två som missionärer. Som ni märker så har det lite grann att göra med vår förståelse utav ämbetet. Förutom de där 12 så kallas ju Paulus själv förstås apostel. Och han är ju mån om att räkna sig som en apostel. Men han hade ju det till sin fördel, så att säga, att han hade ju fått sitt evangeliska undervisning direkt från Herren Jesus Kristus i en uppenbarelse, eller i flera uppenbarelser. Och fått uppdraget att vara hedningarnas apostel. Det finns de som menar att utav de här 12 lärjungarna Jesus hade, det var ju en som blev en förrädare, så blev de bara 11. Och skulle han ersättas, och då kastade de lott. Och då blev det Mattias som fick den där lotten. Det finns de som menar att det var nog tänkt att det var Paulus som skulle ha haft den platsen. Att det skulle ha varit en hedningarnas apostel. Men det är såna här tankar som i och för sig är viktiga, men som vi inte riktigt kan få klart för oss hur det egentligen var. Förutom Paulus så nämns ju också Barnabas som apostel. I den där utvidgade meningen. Och så finns det några onämnda personer som också kallas för apostlar. Då nämner jag bara de bibelställena. Första Korinthierbrevet 9:5, 12:28, Andra Korinthierbrevet 8:23, 11:13, Efesierbrevet 4:11. Förutom Paulus och Barnabas så skulle man då också kanske behöva räkna in Andronikus och Junia. Det står ju dessutom så här om Andronikus och Junia, att de kom till Kristus före mig. Ett annat skäl till att de var högt ansedda skulle kunna vara det att de hörde till grundarna av församlingen i Rom. Men återigen, det är sånt vi inte riktigt vet. Men det skulle ju varit ett skäl till att de var högt ansedda bland apostlarna. De har sett till att församlingen i Rom har blivit till och växt. Vi vet ju inte att kunna knyta församlingen i Rom till någon av de 12 apostlarna. Det finns väl teorier om det också i och för sig. Att Simon Petrus skulle ha varit där till exempel. Det var han förmodligen, troligen, men inte på det sättet att han knyts som en grundare, snarare som någon sorts beskyddare i sådana fall. Hörrni, klockan har gått, vi hinner inte längre än så. Vi har gjort till och med vers 7 och ska då nästa gång börja på vers 8.
Du har lyssnat till programmet Bibeltimman från Värnamo församlings närradio och Bibelförklaringar med Håkan Sundliden. Det här var Romarbrevets 56:e del. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Härefter så kommer det sändning från Radio MF där du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.